Hej, det är vi som är Mix Megapol och vi älskar semester. Nu drar vi igång en tävling där du ska berätta om din favoritdestination för oss, men inte på vilket sätt som helst, utan du ska skriva ett kärleksbrev.
Hej, jag heter Filip och jag älskar Kreta.
Dela ditt kärleksbrev till din favoritdestination via mixmegapol.se och du har chansen att vinna en resa från AirTours värd 15 000 kronor. It's an AirTours
holiday. AirTours.
Boka, packa och resa.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
God morgon och grattis får vi väl säga. Du är vinnare av ett fantastiskt radioprogram fram till klockan 11. Trevligt att lära mig. Programmet är Dilemma. Anders S. Nilsson heter jag och jag har tre stycken vinnande trisslotter framför mig. Det är Henrik Fexeus.
Ting!
En av personerna i trion här. Han är tankeläsare, han är även mentalist och författare och ska ut på turné nu också.
Hurra! Mm,
med din serie Box. Mm.
Eller föreställning.
Föreställning kan man också säga, men det har ju blivit en serie.
Ja, det kan man säga också.
Föreställning,
ja.
Bredvid Henrik Fexeus har vi en morgonpigg Josefin Crafoord.
Mm, ja. Just det, morgonpigg framförallt. Som...
Precis.
Mm. Ja, just det. Mm.
Men nästan lite jävulska små skratta. Ni känner väl till Jossan, hon är programledare här på kanalen i Mixkrysset. Hon är även tv-stjärna, podcaststjärna och en enormt gammal man. Människa, jag säga. Men gammal i gamet. Gammal i gamet.
Som att jag inte redan har åldersnoja. Nu verkligen. Nu åkte du ner på min
din hitlist.
Mitt diagram.
Okay.
Nej, det är lugnt faktiskt.
Att du åkte upp på din svarta lista.
Precis.
Upp. Thomas Järvheden här också. Välkommen hit.
Ja.
Stå upp komiker och artist. Vad håller du på G?
Ja, jag ska faktiskt också bli presenterad som författare i mars, så kommer jag släppa en bok, men det kan jag berätta om då istället. Annars är det en massa stand-up nu på klubbar och grejer som händer. Mm.
Du har skrivit författat den här boken alltså under hela förra året, eller?
Ja, precis.
Det tar ett år, eller?
Ja, det tog precis ett år faktiskt.
Ja. Är det något speciellt tema? Är det något du kan avslöja?
Ja,
någonting?
Det är roligt. Men låt oss berätta...
Det är roligt. Är det något från din liv? Är det svärta? Finns det eller bara
tjuvfalla hitta en lambo? Det är inte så mycket mitt liv. Det är okay. En humorbok.
Okay.
Men jag ska berätta mer om några veckor.
Okay? Det är någon slags David Batra med lappar och hittat någonting. Har någon sån här trick?
Ja, jag har kopierat hans lappar. Den sålde så bra, den här boken. Så
att, ja, precis.
Ja.
Hörrni, vi är här för att lösa problem som folk har skickat in på dilemmat@mixmegapolet.se, bland annat från Anja. Hon skriver att hon är osäker på om hon ska riskera sin familj för ett passionerat förhållande. Först ut idag, det är Anja som skriver så här. Hejsan fina Mix Megapol-gänget. Jag är gift och lever i en relation sedan långt tillbaka. Vi lever ett vanligt och bra svenssonliv med hus, tre barn under 13 år och vi har jobb som vi trivs med. På ytan är det inga större problem. Vi bråkar aldrig, han älskar mig och är en fantastisk pappa och man. Vi har det egentligen hur bra som helst och jag tror att det är mycket svårt att hitta någon annan man som är så bra som han är. Problemet är att det inte finns någon som helst passion eller kärlekskänslor från min sida. Visst tycker jag om honom som en bra man och pappa, fast det är nog också det enda. Finns ingen glöd, ingen passion och sexet är så jävla dåligt, hörrni. På grund av just detta så har jag sökt mig till andra män. Jag har haft sex några gånger med andra och för ett år sedan så träffade jag en man som jag blev förälskad i. Det var passion och underbart sex. Vi hade roligt och han ville ha mer. Men då backar jag tillbaka. Väldigt mycket på grund av att jag inte vill riskera min trygghet. Och för barnen såklart. Jag vill ju inte vara den som sårar hela familjen. Min man vet inget om detta. Fast jag tror att han misstänker att jag har haft andra. Men valt att inte rota i det. Nu är det över ett år sedan jag var med någon annan. Och jag har försökt jobba på vår relation som egentligen är väldigt bra. Men det saknas något som inte verkar gå att hitta. Jag vet inte vad jag ska göra. Om jag ska göra slut, hur fan ska man göra det i en relation som är bra? Jag kan ju inte använda dåligt sex som ett argument. Det låter inte klokt. Borde jag ändå göra slut med min man? Undrar Anja. Ingen passion, ingen kärlek, dåligt sex, men han är en fantastisk man. Ja, vad säger du Thomas Eben?
Ja, det låter ju som
ett normalt ett, förhållande.
Ja, väldigt många har det nog så. Ja. Och det låter lite som ett lyxproblem. Alltså lite drastiskt att göra slut, som hon säger, och bara säga nej, för det är inget spännande. Jag tycker att hon ska göra slag i saken och försöka föreslå parterapi och se om det finns någonting att liksom ruska om där, och om de kan hitta någon glöd.
Kan man få tillbaka glöden och sexet i parterapi? Om det är helt dött?
Under själva terapin tror jag inte. Men jag tror så här att man kan nog förlora den där glöden under några intensiva småbarnsår när man går mer in i föräldrarollen än i att vara partner. Och sen så kan det vara svårt att hitta tillbaka dit. Men faktum är att det blir ju mer tid tillsammans igen sen. Mm. Och man måste om man har förlorat den där glöden, så tror jag att man måste verkligen anstränga sig och blåsa igång den igen. Och det behöver man nog kanske hjälp med. I alla fall den här personen verkar det.
Leva i ett passionslöst förhållande, utan sex, utan kärlek. Ett lyxproblem, säger Thomas Järveden. Vad säger du?
Jag tycker inte det är ett lyxproblem. Jag tycker det låter jobbigt. Jag har själv varit där och... jag kan ju bara gå till mig själv. Alltså jag pallar inte. Det går inte.
Dör man inte långsamt som
människa? Jag känner det. Och jag känner att man har bara ett liv. Och att få känna kärlek och passion och uppleva det är så pass viktigt. Jag kan förstå däremot om man håller ihop och har mer en vänskaplig relation när man är kanske pensionär eller så. Mm. Då tror jag inte det här...
Hon
är inte det.
Barnen är under 13 år.
Små barn, och det har dessutom har det gått ett helt år. Hon har kämpat ett helt år. Och hon kommer inte vidare. Så att jag tror att det här är på upphällningen. Sen är inte jag den som säger att hon ska liksom packa väskan och dra nu. Absolut, de kan göra några kanske sista efforts för att få det här att funka. Men hon måste ju snacka med sin man om det här problemet på riktigt. Öppna upp för det. Och se om han är beredd att kämpa. Men annars måste hon lämna.
Fexeus, vad säger du?
Du summerade det här genom att säga ingen passion, ingen kärlek. Men skrev hon verkligen ingen kärlek?
Missade kärlekslöst, skrev hon väl, va?
Därför att jag fick aldrig uppfattningen av att...
Alltså... Inga som helst kärlekskänslor från min sida.
Okay. Det stod så.
Det är ganska kärlekskänslor.
Okej, ja. Ja, då blir det svårt, för det jag hade hoppats på var kanske att det var just att hon var orolig för att passionen var borta, men att det fortfarande fanns en kärlek, att hon någonstans älskade honom. Och gör hon inte det, ja, då kan man ju kanske hoppas att då kanske man kan skiljas åt som vänner åtminstone. Men jag är väldigt nyfiken på att veta vad hon har tillbringat det här året med att försöka göra i så fall. Därför att det är en sak att känna att jag känner någonting för dig, men det vi har är inte tillräckligt. Men om hon inte känner någonting alls, då är det ju väldigt, väldigt svårt faktiskt att stanna kvar.
Hur kan man skriva? Vi får sådana brev ibland. Alltså. Ja. Jag har ingen sex, det är ingen passion, ingen kärlek. Annars är relationen hur bra som helst.
Ja, men det
hur fan
är...
kan det vara?
Jo, men rent logistiskt är den bra. Det är det.
Logistiskt? Ja. Men det är logistiskt. Varför är man ihop med någon för logistik?
Jag tror att väldigt många tre barn.
Gifta med en konduktör.
Men det går ju också det går ju så långsamt från att det är bra tills att det är skitdåligt. Och man hinner nästan inte se vad som händer för att det går så långsamt. Och plötsligt är man bara van liksom.
Ja, precis.
Problemet är ju att han gör ju, den här mannen, det är ju inte fel på honom, utan det är ju mer att hon inte känner någonting.
Nej.
Och, det är ju mycket jobbigare än att till exempel, ja men min man är jätteelak, han slår mig, eller han har lurat mig, han har bedragit mig. Då är det så lätt, då kan man i alla fall så här, bara återkomma till det. Nu måste hon liksom bara säga, oj, jag känner ingenting.
Sista ordet, Henrik Vicious.
Alltså nyckel, jag hade precis tänkt säga att jag inser att det här är direkt analogt, men jag gick igenom min skilsmässa, då ska jag inte gå in på det.
Ja, gör det, absolut.
Därför att jag var så här mån om att nej, men vi ska inte skilja oss, vi har jättesmå barn, tänk på barn. Så vi går i terapi, och så började vi gå i terapi. Och det hände liksom ingenting.
Det hjälper ju inte.
Nej, det räckte ju. Och så till slut så hittade jag pudelns kärna, och då sa hon det, även om jag ställde frågan eller om hon kom på det själv, och sa men Henrik, jag känner ju ingenting för dig längre. Alltså det finns ingenting, för jag vill ju säga, men vi kan väcka liv i det där som fanns, men det finns ingenting där inne alls. Ja, men då var det väldigt enkelt för mig, för då visste jag direkt, då kommer jag aldrig kunna rädda det här. Och det känns som att hon är där, och är hon där, då är det faktiskt dags att gå vidare.
Istället för att ligga runt med en massa andra män och inte berätta det för honom.
Nej, det är ingen bra idé. Nej.
Lämna, upp med handen.
Yes.
Ja.
Okej, jag ser...
Ja, men först prata tycker jag.
Först prata.
Prata lite då, men lämna sen.
Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Annika. Jag och min sambo var tillsammans i 3 år och har 2 barn sedan tidigare relation. Nu har vi fått en liten flicka och ska döpa henne. Nu vill han plötsligt ha ett dop med alla barnen tillsammans, vilket jag inte vill. Hans tjejer är 10 och 16 år och det har aldrig varit snack om dop för dem innan vi skulle döpa vår dotter. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag vill att det här skulle bli en sak för vår lilla dotter. Ingen familjegrej. Vad ska jag göra? Borde jag förklara att jag inte vill ha med hans döttrar på vår gemensamma dotters dop? Eller bara köpa läget och gå med på hans förslag? Undrar Annika? Vad säger
Järnlänet? Förlåt, menade han att han ska döpa de här stora tjejerna samtidigt?
Nej, han ska döpa den lilla dottern.
Ja, men de stora ska väl också döpas? Det är väl det som är grejen?
Det måste vara det som är.
Så uppfattar jag det också.
Och då känner jag så här, ja, men det är klart att du ska säga att du känner starkt att du vill ha ett reguljärt, vanligt dop för bebisen. Mm. Och om de ska göra en slags vuxen baptistpryl så kan de göra det söndagen därpå eller senare.
Alltså, det är en annan grej med att döpa vuxna människor. Eller tio om man inte vuxen.
Kom igen, det där tycker jag är sniket. Vadå, hon kan väl döpa de andra två också när de ändå håller på. Det är ett projekt liksom.
Döp en bebis är en sak, dop med liksom halvvuxna en annan sak. För då sänks man ner en slags dop i en slags frikyrka.
Jag blev döpt när jag var 12.
Ja, hur gick det till? Skrek du?
Nej, jag gjorde ju inte det.
Bar din fader dig.
Det var väl lite speciellt. Nej, men jag ville ju gå på så här konfirmationsläger och få massa presenter när man konfirmerar sig, för då får man presenter och då måste man alltså vara döpt, vilket jag inte var. Nej. Så då fick jag ett sånt dop.
Så du döpte dig för att få procent?
Ja, precis.
Vad fint.
Smakade så kostade.
Men nej, jag tycker, vadå? De är ju en familj. Varför kan inte stortjejerna vara med?
Nej, det är väl, jag uppfattar som att det är inte hennes barn, de här två.
Nej.
Utan hon har sitt första barn. Dopet är ju aldrig så viktigt som för ens första barn. Då tycker man att det är lite speciellt. Och hon vill göra det här till en happening för hennes första barn. Och då vill inte hon att det ska vara så här utspätt med två tonåringar som står där. Ja, nu fick jag mitt namn också.
Utspätt?
Fast nu.
Nu var det flickor. De säger, ja, men
det var en förkylning.
Ja. Sen när har dop med namn att göra för övrigt? Men alltså så här, det finns... Ja, om de ska döpa dem där...
Ingenting med namn att göra. Nej.
Nej, varför döper man när de är 10-16? Du döptes för att du skulle få procent.
Det var för att kunna konfirmera mig. För att min bästa kompis råkade vara ett prästbarn. Och hon skulle på konfirmationsläger och jag ville hänga på. Det verkar ju jättekul. Då måste man vara döpt.
Jag är döpt 2 gånger.
Så är det. Men jag tycker ju... Så, om, 2 gånger. Vad heter du innan?
Nej, det
jag har inte med namn att göra.
Jo, absolut. Första var namn och sen andra var det vuxen döpt i pingstkyrkan.
Nej,
Ja,
dop har ingenting med namn att göra.
Har du någonsin varit på ett dop där ingen fick ett namn?
Ja.
Va?
Vad är det för att driva ut satan?
Nej, men dopet är ju att du nu tillhör en viss församling. Ja. Samt att din gudfar eller gudmor lovar inför församlingen att ta hand om dig och uppfostra dig i Jesu tro och lära. Det är dopet. Namnet har du redan. Det är registrerat hos SKRV nu. Det har ingenting med dopet.
Jag döper dig faderns, sonens och helige andes namn.
Ja, och sen säger man namn. Ditt namn. Jag döper dig Anders S. Nilsson. Men det är inte så att du får det.
Anders Sigvards helige namn.
Men så här, det finns ett mycket större problem i det här brevet. Och det är
vänta. Man vill ju ha festen, det är det handlar om. Man vill ju ha en fest.
Alltså, med spädbarn.
Ja, men det är klart, man vill samla släkt och vänner. Ja. Det är det handlar om, att fira det här. Ett tillfälle att fira, precis som när man gifter sig. Det handlar ju också om fest ofta.
Men det är för att ni är så jävla ignoranta så att ni inte förstår att vi gör den här religiösa grejen där vi lovar att vårt barn ska uppfostras i ett
västligt tro.
Det är det du står och säger ja till.
Ja, men det är väl ingen fara. Det spelar väl inte så stor roll.
Men det kan vara bra att veta om det.
Vi är ignoranta. Fexiusan har
alfa. Men lyssna på det här brevet. För hon säger en sak i sista meningen som stör mig något oerhört, måste jag säga, vår kära brevskrivare. Hon säger så här: jag vill göra det här till en familjegrej. Då vill inte jag att hans döttrar ska komma dit. Och jag är ledsen.
De är väl familjen?
De är i hennes familj redan.
Ja, Henrik, bra.
Det är högljutt. Och jag vet inte riktigt vad vi kom fram till.
Nej, jag vill ta bort lite av Henriks fundamentalistiska tolkning av dom.
Men skit i det, det handlar ju om döttrarna. Ska de vara med eller inte?
Så här.
Ja,
de ska med eller inte? Visst, de är med i familjen. Men det finns olika sorters familjer. Hon och deras helbarn är en liten familj. Och sen har hon bonusbarn, det är också en del av familjen. Men hon vill göra det här med sin lilla familj. Och det tycker jag hon fan är rätt till.
Nej, det är astöntigt.
Nej, men jag håller med om det. Jag håller med om det. Ta de vuxna någon annan gång. Men kom ihåg, de är din familj också.
Ja,
det är inte schysst. Det är inte schysst.
Så, tack.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Yes.
They don't care about us.
Är inte det här en av Michaels bästa låtar alltså?
Nej.
Jo.
men den är helt okej. Michael Jackson var den.
Skitbra, kom okay.
Det är bara för att du hade lurar.
Det är jättebra.
Ja, har du fel?
Nej, men jag älskar den.
Ja.
Ja, okej. Okay. Ja,
det var. Hörrni, vi ska strax läsa upp ett brev från Lisa. Hennes ex verkar inte förstå att deras förhållande är över. Oj. Har ni varit med om det någon gång? Har ni varit exet?
Oh, ja.
Jag har varit i exet.
Du har varit exet som har varit trög.
Ja.
Ja. Mm. Har du det, Gustav?
Nej, jag har varit den andra.
Okej.
Okay. Jag har varit tvärtom, att min tjej inte har fattat att hon vill, ska vara min tjej.
Det här låter spännande.
Ja.
Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Lisa. Jag gjorde slut med min kille för 2 månader sedan. Vi är fortfarande kompisar och umgås ganska mycket. Han är fortfarande jättekär i mig och vill hela tiden umgås, ha sex och ta på mig så fort han får chansen. Jag gillar honom, men bara som vän. Nu är jag rädd att han fortfarande tror att vi är tillsammans. Innan jag gjorde slut så spelade han jättemycket tv-spel och sket i mig rent ut sagt. Nu när jag väl gjort slut med honom så har han slängt tv-spelet och försökt förändra sig. Han har till exempel ändrat inställning om att skaffa barn. När vi var tillsammans så ville han absolut inte ha barn, men nu har han sagt att han kan tänka sig det. Jag känner mig kvävd. Jag vill bara vara singel och ensam just nu. Men jag får dåligt samvete när han frågar om han får sova med mig och jag svarar nej. Det är som att han inte förstår att det är slut mellan oss. Det jobbiga är att jag inte vill bryta med honom helt. Vad ska jag göra? Är jag verkligen tvungen bryta kontakten helt med honom? Undrar Lisa. Som vill lite av varje, kan man säga. Vad säger du, Thomas Jörgen?
Jag fastnar lite för en formulering där. Hon säger, han passar på att ha sex varje gång han får möjlighet. Liksom. Ja. Hon ger ju honom möjligheten.
Ja.
Jag tror att hon måste vara tydlig själv.
Så fort han får chans.
Ja, eller hur?
Så då måste hon ju ge honom chansen.
En gång i veckan, nu har du chansen. Mm. Ja, då tar han den jäveln.
Du har 2 minuter på dig.
Ja.
Sen går jag.
Jag tror att hon ger ju honom dubbla signaler där, som hon låter honom ibland sova över. Hon får helt enkelt göra ett bryt, och sen kan hon säga så här, jag vill gärna ha kontakt med dig liksom framöver i livet, men just nu måste vi vara helt ifrån varandra så att vi liksom så att det här får totalt bli
för hon kan ju inte bjuda till med sex om hon vet att han är jättekär och hon vill inte ha honom. Det får hon inte göra.
Och det går ju att gå med. Han kan ju bli hennes vän igen. Hon säger, men vi måste vara helt ifrån varandra nu några månader. Så tar vi upp det där sen som vänner.
Jossan Kraffel, vad säger du?
Jag tänker lite på, jag har en väninna faktiskt just nu som ganska nyligen brutit upp. Och nu, det är inte så att han får sex.
Nej.
Men han har en grej att han liksom tafsar på henne fortfarande, fast det är slut.
Mm. Var det på en festival?
Nej, alltså, ja.
Och polisen höll tyst
om. Jag fattar skämtet. Men jag tycker det här är helt bizarrt. Och hon
han tafsar på henne? Ja, eller tar han på henne?
Ja, alltså, han tar ju på henne så här. När, alltså, för att de har barn ihop och allt. Mm. Så de umgås ju. De tycker ju om varandra, men det är slut. Men han har den här grejen. Han kan inte låta bli att liksom ta på henne och så här. Ja, liksom, och hon berättar ju för mig, hon tycker verkligen att det är jobbigt.
Ja.
Och han verkar ju inte fatta det.
Varför säger hon inte det? Sluta tafsa.
Jo,
eller sluta ta på mig.
Jo, hon visar ju, men hon vill ju inte visa, hon vill inte vara för brysk heller, för att hon då känner hon får dåligt samvete. Mm. Det är ju precis det här. Och det är
fast du måste väl vara det, om hon mår dåligt av att han tar på henne, så måste hon bli tydlig med det.
Ja, jag vet, det måste man ju vara, såklart. Men hur tydlig ska man vara för att en kille liksom ska fatta, hur trög kan man vara? Det är slut, it's over. Don't fucking touch me, bitch.
Alltså, det är du, va,
men vad gör han? Det är ganska harsh. Det är ganska tufft att säga just det. Don't fucking touch me.
Okay, men jag tycker det är så jäkla konstigt. Alltså, jag tycker det är så märkligt. Men hon måste verkligen visa. De kan inte sova i samma säng. Nej. Och hon måste liksom säga att det här, jag vill inte att du gör så, det känns konstigt för det är slut. Man måste vara så här övertydlig, tydligen.
För Lisa spelar ju faktiskt med. Hon är ju
Precis, i det här fallet så är det ju verkligen så. Men jag tror att det är någon så här ägande grej kanske som ligger kvar hos snubben i fråga.
Nej, det är det inte alls.
Men hon kan få också bli lite sugen. Tänk dig, vad fan vill han så mycket, så kan jag tänka mig också.
Ja, men
då får man någonstans stå sitt kast.
Ja, det får man faktiskt.
Vad säger du, Flexius?
Nej, men precis det du var inne där på sista meningen där. Lisa befinner sig i det här klassiska läget av att vilja ha kakan, inte ha kakan och också äta den i det här fallet. Och det värsta mindfuck man kan göra mot någon, det är att göra slut med en person som fortfarande är kär och sen säga, fast jag vill jättegärna umgås med dig ändå varje dag och vi kan hångla små och ligga lite också, men vi ska inte vara tillsammans. För det sänder ju inte bara dubbla signaler, det är klart att den här personen varje sekund då tror, det är klart att han tror att de ska vara tillsammans. Hon visar ju i allt utom just de orden att hon vill ha honom.
Fast är det då ditt ansvar om du är tydlig med den här människan och säger
fast hon är ju inte tydlig. Nej. Hon säger jag vill inte vara tillsammans med dig, men allt hon gör vittnar om motsatsen. Så om hon nu
jag kan tänka mig sex med dig, men jag vill inte vara tillsammans med dig. Okej, okay, ja, säger han, jag tar vad jag får.
Men han säger inte, för han är kär, han ser det som en signal, så att hon måste bryta med honom helt.
Okej.
Okay. I alla fall under några månader, tills han lugnar ner sig. Då
har ni någon gång gjort det då? Spelat på det då? För att få lite sex och sådär?
Nej, men jag har varit på den andra änden. Nu kommer vi nog vara tillsammans igen, för nu hade vi sex. Alltså, det är ingen bra idé.
Okay. Mm. Så hon måste helt enkelt vara tydlig.
Ja, bryt.
Det går inte att spela dubbelspela.
Nej. Han ska sluta spela dum också.
Tack. Men han gör... Oh.
Hejsan, Tove. Jag heter Tove, precis. Min kille har berättat för mig att han var otrogen i sitt förra förhållande. Det värsta är att han inte verkar tycka att det var en så stor grej. Han berättade det för mig för ungefär ett år sedan och jag har inte kunnat släppa det. Vi har varit ihop i 1,5 år och jag har inte sett några spår över att han skulle vara otrogen mot mig, men jag litar inte på honom. Vi har det underbart på alla andra sätt, men jag är orolig över just den här incidenten som hände för ungefär 3 år sedan i hans förra förhållande. Vi har pratat om otroheten flera gånger och han försäkrar mig att det inte kommer att hända mig. Men han verkar ändå inte tycka att det var en så stor grej och han förstår inte varför jag bryr mig så mycket. Jag vet inte vad jag ska göra för att jag ska kunna lita på honom. Borde jag till och med ifrågasätta vårt förhållande eftersom han verkar se så lätt på en otrohet? Undrar Tove. Vad säger Henrik Fisius?
Jag vet inte om han nödvändigtvis ser lätt på otrohet överlag. Han kanske ser lätt på just den här otroheten och det kanske det finns någon anledning till. Men eftersom de har pratat så mycket om den så borde hon också känna till den. Alltså det är någonting som är konstigt där, att hon har en sån hang-up på det. Mm. För att, om hennes problem är att han ser för lätt på det och de har pratat om det om och om igen... Och hon fortfarande ser... Jag vet inte, det är någonting som bara känns väldigt, väldigt konstigt här.
Det känns lite ofullständig information någonstans. Ja, hon borde väl veta, hur kommer det sig att du var otrogen?
Ja, är det så att han ser lätt på det, eller bara det hon tycker? Alltså, jag förstår att han tycker det är konstigt att hon vill ta upp den här gamla otroheten som hände 2 år in i ett annat relation, 3 år, om inte mer tillbaka i tiden. Att hon liksom ältar den fortfarande. Det måste kännas väldigt olustigt för honom, tänker jag.
Ja, precis. Det har ju hänt i historia. Varför ska det påverka deras förhållanden? Vad säger du?
Nej, men jag tänker han har ju också valt att berätta det här för henne. Han hade ju lika gärna kunnat hålla tyst om det. Och jag tror att han har valt att berätta det för henne för att han tar väldigt seriöst på sin nuvarande relation. Och känner att det är skönt att bara så här öppna upp att men så här gjorde jag en gång, det var dumt. Jag tror att han har gjort det mycket för sin egen känslas skull. Och hon måste ju... ser det så. Jag tycker det är dumt att hon hänger upp sig på den här grejen.
Men det är konstigt att han inte har fått henne att förstå det då, om de nu har pratat om det så många gånger. Det är det som är märkligt.
Fått att förstå att...
Precis det du sa.
Hon kan ju uppenbarligen inte släppa det. Vad säger du, Thomas Jöven?
Nej, men jag förstår också hennes oro, för att om någon berättar det och sen så här, att det inte verkar vara någon big deal, då förstår jag att hon inte kan lita på att han kommer vara liksom trogen henne heller. Så tyvärr så kanske hon måste liksom... Det känns som ett sår som inte har läkt på rätt sätt. Hon måste tyvärr liksom ta upp det där såret igen så det får läka ordentligt. Och be honom, alltså vi måste ta det här snacket en gång för alla. För jag vill kunna lita på dig, men det känns fel.
Varför är det så? För
henne är det ju...
Varför är det så för henne? Det var ju hans förra förhållande.
Jo, men hon är ju såklart otrogen. Hon är såklart orolig att han ska göra samma sak för henne. Om inte han verkar tycka att trohet är någon jätteviktig grej.
Ja. Kan han inte tänka sig att hon frågar varför tog du lätt på det?
Alltså, ja, exakt. Det är
det
jag menar.
Att det blir intressant att veta det.
Men jag får en känsla av att hon säkert har frågat det. Det skulle vara konstigt om hon inte har frågat
det. Det är hans ansvar att se till att hon fattar då varför. Han har ju förklarat det dåligt uppenbarligen.
Jag vet inte. Eller så är det hon som bara har hakat upp sig på det här. Och jag tycker liksom alla relationer ser olika ut. Det kan, en som har varit superotrogen i en relation kan sen ha en relation och bara sköta sig perfekt. Så att jag tycker det låter som ett hjärnspöke för henne. Mm. Sen kanske hon kanske ska ta snacket en gång till då. Men framförallt tycker jag att hon ska försöka bara så här, okej, han berättade för mig, det var schysst och... Nu är det här är något annat. Det är en ny relation.
Hur ska hon ta sig ur det här hjärnspöket då, Henrik? Vad vill du säga?
Alltså, det enda hon kan göra det är att säga till honom, vad kan du ge mig för garantier för att det här aldrig kommer hända mig? Mm. Och så lyssnar hon på det svaret. Och när hon har fått det svaret, om hon fortfarande inte vågar tro på honom, då är det ju nästan så att det är terapiläge för henne, för då är det ju någonting som ligger djupt rotat i henne.
Men vad kan du ge mig för garanti?
Precis,
att inte, hur skulle man kunna...
Nej, men det är klart att det inte går, men det är ju det läget hon är i. Men han måste, jag försöker bara förstärka det som både Thomas Josefin är inne på, att han behöver, och jag tror också att han har gjort allt han kan för att förklara för henne att det här, det var då och vår relation är nu bra. Men hon kanske måste vara så tydlig så att hon behöver be honom om den informationen en gång för alla.
Ska jag tro vi frågar sätta förhållandet, ja eller nej, Thomas?
Ja.
Jossan?
Nej, det tycker jag verkligen inte.
Henrik?
Nej, det finns ingen anledning.
Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Linus. Vi har en ny kille på jobbet. Han har jobbat hos oss i några veckor och alla verkar gilla honom skarpt. Jag gick i samma klass som honom i gymnasiet och vi har aldrig varit särskilt nära varandra. Det värsta är att han lurade vår gymnasieklass på pengar när vi skulle ha studentskiva. Han styrde upp allt och sen fick alla i klassen sälja biljetter till studentskivan. Efteråt så kom det fram att han hade tagit flera tusen lappar av mellanskillnaden. Nu är det ju 8 år sedan det här hände. Problemet är att han bland annat handskas med kontanter på vårt företag. Om det kommer fram att han har blåst vår gamla klass på pengar så kommer chefen garanterat att undra varför jag inte sa någonting. Å andra sidan så kommer jag framstå som en dålig människa som försöker lägga krokben för den nya killen. Borde jag berätta för chefen att vår nya kollega lurade vår gymnasieklass på pengar?
Ja du, vad hände där?
Vad säger du?
Höll du på att trilla av stolen?
Absolut inte. Vad säger du om det här problemet?
Josefin
Crafoord.
Okej, nej, jag tänker så här. Han handskas med pengar idag. Han gjorde det även då och han lyckades lura alla. Han har skills. Alltså det här är någonting positivt. Så att jag tänker att man kan ta upp det på en tvärtom, på en personalfest eller någonting, när det är lite roligt så kan man ju ta upp det som en så här kul anekdot. Jag menar, vad som hände i skolan, vad spelar det för roll?
Kommer du ihåg när du förskingrade?
Alltså, det var så kul när du snodde de här 2000 lapparna.
Några tusen ur klasskassan, det är ju lite... Jag tycker, jag kan beundra sånt där. Alltså, jag tycker att det... Ja.
Ja, det är mycket du undrar. Vad säger du, Henrik?
Alltså, jag undrar lite på det här nya jobbet där. Om man på fullaste allvar menar att om chefen får reda på det här så kommer den här personen bli av med sina arbetsuppgifter. Det finner jag föga troligt, om det inte är så att han jobbar på en bank. Ja, och på gymnasiet. Alltså, det är bara att tänka tillbaka. Jag tror vem som helst, då är de alltså 28 nu. Jag tror om vilken 28-åring som helst som lyssnar på programmet tänker tillbaka på när de gick i gymnasiet, så gjorde man säkert massa grejer där som man aldrig någonsin i hela livet kommer upprepa.
Just för att man pengar. Är inte det ett karaktärsdrag som är...
Nej, men hur vet att det var ett karaktärsdrag? Vi vet att det var en gång. Och han var 19 eller 18
som
när han
sagt,
gjorde det.
Som sagt, gymnasiet...
Hur vet du att det var ett karaktärsdrag? Du menar att det är okej att... Ja, men vad hände bara? Snodde 2000 spänn från en kassa?
Jag menar att ett karaktärsdrag är någonting som sker upprepade gånger.
Behöver det inte vara?
Jo, om det ska vara ett karaktärsdrag så behöver det för fan vara det.
Du menar att det inte är det alltså?
Jag menar att det här är något som hände en gång, ja, det enda vi vet om.
Jag håller med. Jag känner ju folk som har gjort bort sig innan, liksom blivit lite brännmärkta i någon bransch och sen så visar sig sen vara asschysst. Men ja, tillfället gjorde inte tjuven, men så här, du vet, man tar mellanskillnaden lite väl fult och omoraliskt liksom. Han kanske inte ens snodde det här. Det kanske var så att han fixade festen, han tog ut priserna, sen märkte han, shit vad billigt jag fick lokalen. De här pengarna, de tar jag. Så att nej, jag tycker han absolut inte behöver ta upp det till jobbet. Han behöver inte vara rädd att chefen ska tycka att han var konstig som inte sa det. För om chefen frågar sig, nej men jag tyckte det var väl ingen grej. Det var ju för 8 år sedan. Herregud, det här är en ny människa.
Är det inte någon som tycker att det är lite konstigt att Linus ens funderar på att gola på sin kollega?
Jo, det är faktiskt konstigt. Men jag tycker han kan göra det, alltså fast då som, alltså ta upp det med honom, förstår du? Alltså, såhär, jag
kommer ihåg det på där.
Ja, men bara för att det är en rolig grej. Det är ju en rolig grej.
Det är inte alla som ser det som en rolig grej.
Okej då. Men skit i det. Men jag, som sagt, det är ett tecken på kreativitet att sno pengar.
Tänk bara på att golare har inga polare, så är det bara.
Golare har inga polare, så du ska inte säga någonting, Linus. Lyssna på panelen. Hej Dilemma-panelen, jag heter Alexandra. Min kille är väldigt nära sin kvinnliga kollega och det börjar förstöra vår relation. Jag tycker det var jobbigt när de började träffas eftersom att de kom så bra överens. Nu har de utvecklat en väldigt nära relation och jag misstänker att de kommer att få känslor för varandra. När jag pratar med honom om det så säger han bara att jag kan inte tvinga honom att inte vara kompis med hans kollega. Men de smsar hela tiden, de tränar tillsammans efter jobbet och han pratar mycket om henne med mig. Jag tycker det känns för jävligt, men vet inte vad jag kan göra. Borde jag tvinga min kille att välja mellan hans kollega eller mig? Undrar Alexandra. Josefin Crafoord.
Nej, här ska hon ju helt klart då se till att träffa den här tjejen. Och en smart sak att göra för att kolla om det här handlar om kärlekskänslor de två emellan eller om det faktiskt bara är vänskap, det är just att blanda in sig själv. Kan vi inte bjuda över henne på middag för... Och sådär, så att hon liksom får se de två live. Det tror jag är jättebra. Jag tror att man ska bjuda in sig själv i sammanhanget, för det kan ju vara berikande och kul. Bara för att det är en kvinna och de har samma jobb så behöver det inte vara att de är kära. Och ett positivt tecken är ju att han pratar mycket med sin tjej om den här tjejen. För skulle han vara liksom kär i henne, då tror jag att han skulle ligga lågt. Så att jag tror inte hon behöver vara orolig. Men jag tycker att absolut att hon ska träffa henne och de två tillsammans. Styr upp en middag.
Är det bara jag som får känslan att hon är mer avundsjuk än svartsjuk?
Ja, det är bara du.
Är det bara jag? Okej. Vi är den.
Plingelingelingeling. Vet du vad det var?
Nej.
Det var varningsklockorna som jag... De ringer jättemycket. Alltså, jag tror hon har helt rätt i sina magkänslor. Man har inte en ny kollega av motsatt kön och sen plötsligt tränar man tillsammans efter jobbet. Och det här med att han pratar om henne tror jag inte alls är ett gott tecken. Jag tror bara inte han kan låta bli, för han är typ betuttad. Jag är rädd för det. Men jag ska veta en omoget sätt att hantera det som en vän till mig råkade ut för. Han hade en tjejkompis och... Det var nog lite flörtigt där, men han tyckte inte det var det. Men det var nog det. Och hans tjej kände sig svartsjuk. Och hon sa det till honom, du kan inte ha massa liksom, snygga tjejkompisar som du går och käkar middag med. Och han bara, men vi är bara kompisar. Nej, hon tyckte det var jobbigt. Och sen tröttnade hon på det. Så då började hon umgås med en kille istället. Och han bara, var ska du? Nej, men jag ska träffa Jörgen. Och så bara gick hon på bio med Jörgen liksom. Och sen gick hon och käkade på bio. Det är kanske ett omoget sätt. Men han fick sån jävla dos av samma medicin liksom. För det här var också en sån här ny bekantskap. Så han bara, men vad fan, vem är Jörgen på jobbet? Du vet sådär. Och ja, vad hände då? Han slutade hänga med den där tjejen.
Det blev så.
På fritiden. Ja.
Och hon fortsatte med Jörgen, eller?
Ja, de är gifta nu. Nej, men vi var unga på den tiden. Men ibland så behövs det lite hårda tag. Jag tycker inte alls. Jag tycker hon ska absolut kräva av sin kille att, alltså, en ny tjejbekant kan man inte bara börja hänga med och gymma och vara polare med hela tiden. Man kan vara kompisar, men umgås lika mycket som en bästa kompis. Om hon inte mår bra av det, då måste hon ju respektera det.
Okej. Fixa det, så säger du.
Alltså, det oroar mig lite att hon säger att jag tror att de kommer få kärlekskänslor för varandra. Hon har ju redan bestämt sig. Alltså, det finns en risk att hon, hennes misstänksamhet kommer fösa de här två personerna ihop på ett sätt som de kanske annars inte hade gjort. Mm. Och det är mycket, om det är nya arbetskamrater, de kommer jättebra överens. Det är mycket möjligt att det finns liksom någon form av förtjusning från båda håll här, men som kan vara väldigt flyktig och temporär. Och Josefins lösning kan verka bra på ytan. Problemet är att jag har jättemånga kompisar, både killkompisar och tjejkompisar, som jag tycker är skönt att de inte är kompis med min sambo också. För det är min vän som jag har i fred. Så att det här är delikat, men jag tror att hon behöver tala om att hon tycker att det här är olustigt, men jag tror inte heller att hon behöver måla fan på väggen för tidigt.
Det här med att han är otvungen och entusiastiskt berätta om henne för sin tjej.
Ja, men
tolkar du det som att han inte kan hålla sig? Eller för
nej, det var faktiskt min första tolkning, precis som Thomas sa, att han kan inte hålla sig. Men nej, då tycker jag hon kan säga, du, det är jävla mycket tjat här om Malin.
Åh, jag tycker det känns bara så gammaldags och inskränkt och tråkigt. Bara, ja, men bara för man är ihop där, då får man inte andra killkompisar och andra tjejkompisar.
Men så pratar du som att vi är efterblivna.
Därför att
och varför säger du något som ingen av oss har sagt?
Men det är en liten efterbliven inställning innan man vet hur det ligger till. Mm. Jo, men det är så. Det skulle vara jättekul om de faktiskt bara är vänner. Och jag tycker att man ska liksom bjuda in till det, istället för att hålla på och bara kapa massa band runt omkring.
Men du tycker att tjejen ska ta initiativet till att bjuda in den här?
Nej, jag tycker hon kan föreslå det för honom liksom, för att kolla om han börjar så här, nej gud, det går ju inte.
Och, men jag tycker det är bra att de ska träffas, precis som du sa. Okay. Men hon behöver inte bli bästis med henne.
Jo, det är något inte?
Det är något fishy, tycker Järvheden. Det är gammeldags att inte umgås med sina kollegor på det sättet, tycker Jossan.
Att inte tolerera att ens partner har kompisar av det motsatta könet.
Absolut. Och fick säga just du tyckte, vad var det nu?
Jag är oklar här.
Tack.
Jag är inte färdig.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Förra dilemmat här, det var ju faktiskt Alexandra som var lite orolig för att hennes kille umgicks väldigt mycket med en kvinnlig kollega. Och frågan var lite oklar på slutet, vad han skulle göra, vad Alexandra skulle göra, om hon borde tvinga sin kille att välja mellan henne eller kollegan.
Jag tycker det är drastiskt, men jag vill säga till henne innan mitt råd kommer. Det, kan inte hon följa upp där och bara mejla oss sen och berätta hur det blev? För vi var så himla oense här allihopa. Mm. Jag vill se hur det var. För min magkänsla säger att jag tror att det är en flört mellan dem. Men jag tycker inte att hon ska kräva att han inte får träffas. Men jag tycker hon ska... Jossan hade bra idé att de ska träffas allihopa. Då kommer hon få en ännu starkare magkänsla. Och efter det så kan hon berätta för honom vad hon tycker om att de umgås intensivt.
Okej, gör det Alexandra. Maila in och säg hur det gick det sen.
Just.
dilemma@mixmegapol.se. Dilemma fortsätter som om inget hade hänt om en stund. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Isabelle. Jag är 23 år gammal och har varit ihop med min kille i 8 månader. Han har blivit diagnostiserad som infertil, så vi har inte använt några preventivmedel det senaste halvåret. Men nu har jag blivit gravid. Det jobbiga är att det inte är 100% säkert vem som är pappan. Och jag vet inte vad jag ska göra. Jag var med en annan kille för några månader sedan. Jag ångrade mig direkt och vi avslutade inte samlaget, så att säga. Men det finns ju en liten risk att bli gravid ändå, även om man inte avslutar. Jag ångrar mig djupt över mitt snedsteg och vill helst göra en abort, gå vidare och aldrig mer tänka på det här. Men det jobbiga är ju att min kille kanske ändå har lyckats göra mig gravid. Han har väldigt få springare, så att säga, och chansen för honom att göra någon gravid ska vara väldigt liten, men inte helt omöjlig. Jag känner att jag riskerar så mycket om jag berättar att jag är gravid. Borde jag berätta för min kille att jag är gravid och hoppas att han är pappan? Högt spel från Isabella. Vad säger Henrik Fixius?
Ja, hon får väl topsa honom i smyg och göra DNA-test helt enkelt.
Topsa i kinden inuti.
Ja. Mm.
Men vänta nu, efter att barnet är fött. Hon kan inte göra DNA-test på barnet i magen.
Då får ju bara reda på att det är du så att säga.
Ja, jo.
Det är du.
Ja, det var jag. Nej, men man kan topsa barnet. Barnet sover.
Men då måste barnet komma till verkligheten, så att säga.
Ja, precis.
Komma ut.
Ja,
kan man göra det något?
Då är det så här loppet kört.
Ja. Mm. Oh, vilket dilemma. Det här tar nästan priset, tycker jag faktiskt. Men jag skulle nästan... det här är inte alls järvigt att säga så här, men jag skulle nästan säga så här, blunda och kör alltså. Alltså han behöver ju bli pappa, de vill ju bli ha barn, uppfattar det som.
Och så ska hon bara mörka
och så får han vara lycklig pappa hela livet.
Och så säger läkarna, du är infatt, du kan inte bli gravid. Det är helt omöjligt.
Det är ett mirakel, säger hon då.
Men då kanske han tänker att har du varit med någon annan?
5% av alla som föds är alltså oäktingar utan att pappan...
Ja, just det. Den finns.
Om man undrar liksom här hur lika de är, killen som hon var otrogen med och farsan. Om de liksom, är de väldigt lika så kan de ju komma undan lättare.
Rödhårig irländare.
Men jag tycker det låter som att hon faktiskt... Hon måste... Om hon är sugen på att skaffa det här barnet... Och också killen, att det fanns en liten chans att han kunde få barn och den här situationen har uppstått och nu är hon gravid. Hon måste berätta allt.
Att hon är gravid. Och att hon har varit otrogen.
Japski.
Okej. Och så riskerar att han då?
Ja, för att grejen är att det kan också vara så att han säger att ja men okej, ja, men vi kör och vems ungen är så är jag pappa liksom. Alltså det kan bli så, då är det ju bra, men jag tycker i det här läget så är det är så stort, det är ett så stort ansvar hon sitter inne på.
Kan man topsa ett foster?
Nej.
Det kan man inte va?
Tror inte
det. Ja, så kallad fostertopsning, har du inte hört talas om det?
Nej, jag bara undrar, då kan man ta reda på vem som är där, men det undrar om. Vad säger du?
Nej, men jag bara tänkte
inte så tidigt i alla fall. Nej, för att det är ju ganska tidigt nu. Om hon fortfarande har chans att kunna göra abort så är det ju inte så långt gånget.
Men jag tänkte på en sak där. Jag lägger mig sällan i folks anledningar till att göra abort, men jag tycker det låter, att hon ens funderar på att göra abort bara för att hon inte vet vem som är, att den osäkerheten så här, hellre gör hon abort än att ta reda på vem pappan är, det tycker jag låter farligt. Den tanken tycker jag nog hon ska vila lite med faktiskt. Det kan inte vara liksom, den osäkerheten tycker inte jag ska leda till.
Ligga till grund för
nej,
abort. Men vad ska ligga till grund till en abort då, menar du?
Ja, men då, ja, om hon vet till exempel.
Om
hon vet och inte vill att den här andra killen ska vara pappa till exempel. Men just att jag vet inte och därför funderar på att göra abort. Det tycker jag var det går ju att ta reda på det alltså, så. Vill bara flika in det.
Men kan vi
knyta ihop säkerna? Vad ska hon göra?
Hon måste ju framförallt känna efter själv jättemycket. Hon vet bäst själv. Jag tvekar mellan Josefins det här att berätta, för det finns ju en chans att det här kan lösa sig, eller att bara mörka. Och det beror på hur väl den här infertile mannen verkligen vill vara pappa.
Okej, okay. Och vad tycker du? Du tycker verkligen att hon ska berätta allt?
Jag tycker om hon vill ha barnet, om det är så att hon vill ha det här barnet, så måste hon göra det. Då måste hon berätta för alla skull, för sin killes skull. Hon måste ju också berätta faktiskt för den här killen hon har legat med, den andra.
Fexeus, berätta eller inte?
Ja, hon måste berätta.
Kent har skrivit hit: hejsan, jag har två vänner som rök ihop i kommentatorsfältet på Facebook. Jag delade en artikel på Facebook och en av mina vänner hade en teori som en annan vän inte höll med om. De är båda ganska envisa och det slutade med att de skrev ungefär 20 inlägg fram och tillbaka med en väldigt otrevlig ton. Jag har sedan tidigare bjudit båda vännerna till en middag hemma hos mig och nu är jag osäker på vad jag borde göra. Jag är orolig för att de kommer att diskutera vilt och tjafsa under kvällen och jag har ingen lust att förstöra en trevlig middag för att de inte kan komma överens. Men jag vet inte vad jag ska säga för att någon av dem inte ska komma. Borde jag avbjuda så att säga en av gästerna eller ska jag prata med dem innan och säga att de får bete sig och sen hoppas på att de kan sköta sig? Vad säger Fexeus?
Nej, men alltså herregud, det finns så många människor som känner att de behöver agera å andras vägnar. Lägg dig inte i det här förrän det blir bråk på middagen, och blir det det, då tar dina vänner i örat och frågar vad fan de håller på med. Men tills dess, lita på att det är hyfsat vuxna, normalbegåvade människor som kan föra sig i reella rum som inte är internet.
Vad säger du, Jossa?
Jag håller verkligen med. Just de här som lägger sig utan att ha något att göra med det. Liksom, och dessutom tycker jag att diskussioner, hetska diskussioner, det är ju det är det bästa som finns, tycker jag. När efter några glas där på middagen sitter man och argumenterar över bordet. Det är jättehärligt. Sen är det tråkigt om det blir handgemäng och sådär.
Ja, det är klart.
Men så långt behöver det inte gå. Utan,
varför är folk så rädda för diskussioner?
Jag fattar liksom livliga... inte det. Det är liksom det som att, oh, det är så för... Ska man bara sitta där och prata om väder och vind och trädgårdsmöbler och bebisar?
Det är det bästa.
Liksom.
Det är det bästa.
Ja, Thomas.
Jag är helt motsatt.
Jag tänkte du är myskillen.
Lugna diskussioner. Vilken häck ska man ha på tomtgränsen egentligen? För jag tycker det är tråkigt med sirener. De tappar i bladen, va, på vintern. Ja. Jag tycker det finns ju ingenting som är så jobbigt.
Jag förstår
som
en... varför du är komiker nu.
Ja, det finns ju ingenting som är så tråkigt och jobbigt som folk som ska så här, evighetsdiskutera. Som aldrig ger sig. Och jag kan verkligen vara den här killen precis bredvid som säger, men vänta nu, kan vi inte bara liksom agree to disagree? Du tycker si, du tycker så. Måste ni försöka få den andra att tycka som varandra? Ni tycker ju olika. Ja, ju käften och ät upp sparrissoppan.
Det är ju hjärnträning, det är väl kul?
Nej, det är skitjobbigt, tycker jag.
Hur vill du ha det? Du vill bara att man ska sitta och vara lite småmöjsig och smaka lite hit och dit.
Drick upp nu så kollar vi Netflix.
Okej, okay. Bra.
Nej, men man kan sitta och diskutera och snacka, men just det när det blir så hetskt och någon som ska bara, nej. Jag har också råkat ut för det, man ser Facebook-trådar i ens egen tråd. Man bara, men kom igen!
Bråka inte på min tomt!
Nej, och så tycker vi olika.
Hej. Det är roligt att tycka olika, och det är också roligt att lyssna på argument från en person som tycker olika och faktiskt ändra sig.
Mm. Om det, det är en bra argumentation, men om det är, som Thomas är inne på, så här tråkbråk, bara, du är dum, men jag, alltså då blir
det
bara...
Ja, men om det handlar om att bara vinna, då är det tråkigt, men om det faktiskt handlar om att man också är öppen för att någon tycker annorlunda, att man kanske är så här, ja, men hur menar du då? Alltså att man så, lär sig någonting av att
jag älskar eldiga diskussioner.
Ja, men som den där gången när Henrik Fexeus skulle prata om dop och var så jävla känslosam om det, då tänkte jag så här, men det går inte för en diskussion, för du lyssnar ju inte, du är bara tokig.
Det var ju ni som bara fel.
Nej, du anklagar oss för ignoranta idioter.
Ja, som att vi vore
som att vi vore tvunget.
Ja. Men såna ord slinker ut i hetska diskussion. Man ska inte ta det så allvarligt. Du behöver inte vara så rädd, Thomas.
Men vilken häck ska man ha för att det ska vara blad hela året om? Det tycker jag är intressant.
Den tråkigaste du kan hitta.
Är det fuchsia? Eller, ja, jag tycker staket, det är intressant.
Känner jag.
Den som matchar din personlighet bäst.
Alltså, nu är frågan, ska han avbjuda någon av dem?
Nej.
Däremot sätesbjudning, det tycker jag hon ska bjuda på.
Mm, just det.
Mm, det var kul.
Det är rumpan för, va?
Ja, det är det.
Ja, tack. Vi måste knyta ihop säcken, hör ni, i dagens upplaga av Dilemma. Tack så jättemycket, Henrik Fexeus, mentalist och tankeläsare. Tack för att du kom hit idag.
Tack för att vi kom hit idag.
Tack så mycket, Josefin Crafoord.
Tack, det var roligt, som vanligt.
Ja, och tack så mycket, Thomas Järvheden.
Tack och förlåt.
För att det har varit lite eldigt. Ja, det var lite tack och förlåt. Det har varit lite, till och med lite förolämpningar. För mig.
Ja, jag längtar tills våran middag som vi ska ha här. Våran årsstartsmiddag, den längtar jag till.
Ska vi ha det?
Ja, det ska vi ha. Ja.
Diskutera trädgård ska vi göra.
Mycket trevligt.
Thomas,
Hörrni, har ni missat något eller vill höra det här fantastiska programmet igen, så går du in på mixmegapol.se så klickar du på Dilemma, och sen kan du också mejla dina dilemman till dilemmat@mixmegapol.se, och kom ihåg att vi ändrar namnet, du kan vara anonym. Nu tar Jossan över här i studion med Mixmegapol-krysset.
Yes, lite hjärngympa så här efter lösta dilemman.
Men nästa helg du ska inte få sista ordet. Nästa helg är Dilemma tillbaka igen. Och vill du bli Jossan, så gör du det. Och vem vill inte det? Vi andra säger hej då.
Hej då.
Underbar helg.